Vilken härlig dag när varje knä ska böja sig inför Jesus. Somliga vill göra detta till en teologi att alla blir kristna. Men det står ju inte där. Somliga kommer att böja sina knä inför honom och tillbe sin mästare. Och somliga kommer att böja sina knä för att möta sin domare. Men alla knä ska böjas. Den saken är klar. Och för vår del som älskar Jesus så blir det en fantastisk dag. Tänk att äntligen få se honom som vi tror på. Nu är det bara en tro som kan ibland attackeras. Det finns väldigt mycket som vill ta ifrån oss denna tro. Men den dagen vi ser honom ansikte mot ansikte, vilken dag det ska bli. Guds ord är levande och Jesus han vill föra oss allt närmare in i välsignelsen. I allt som Jesus säger. Det är hela hans målsättning att dra oss närmare sig. Att vi ska bli fyllda ännu mera av den helige ande. Att få uppleva ännu mera av hans glädje och hans kraft i vardagen. Så även när Jesus här nu fortsätter att undervisa i Matteus evangeliet i bergspredikan. Även om det kan tyckas svårt ibland så är hela vägen målsättningen den. Att vi ska komma närmare Jesus. Och det finns ingen plats på jorden som är bättre än den vid korsets fot, nära Jesu hjärta. Det är bara så. Djävulen vill att vi ska tro att det finns bättre långt borta på annat håll. Det lockar, det ser så fantastiskt ut det som finns borta ifrån Jesus. Men det är en lögn. Vi hade det också uppe här i onsdags när vi var samlade på Alfa-kursen. Att hela djävulens taktik, det är ju den att skiva för skiva föra oss längre bort in i det negativa. Och vi kom ju fram till och konstaterade att det finns ingenting som kommer från fienden som i slutändan när vi ser så att säga kontentan. Ingenting som är positivt. Inte ett gram eller en punkt eller hur man nu vill säga. Det är hos Jesus som vi får glädjen som bara i evighet. Kraften som vi behöver. Så varför ska vi gå någon annanstans? Jesus säger i Matteus 5 i verserna 33 till och med 37. Ni har vidare hört att det är sagt till fäderna, du ska inte svära falskt och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er, ni ska inte alls svära. Varken vid himmelen, den är Guds tron, eller vid jorden, den är hans fotpall, eller vid Jerusalem, det är den store konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ert tal ska vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde. Tänk vilken tystnad det kommer att bli hädan efter. Om vi bara ska säga ja, ja, nej, nej. Allt annat kommer från den onde. Det blir svårt att kommunicera med varandra, eller hur? Vi kan ju testa. Det blir inget större samtal. Så det måste ju finnas någonting bakom detta när Jesus säger på så sätt. För han säger ju allt utöver det kommer från den onde. Redan i andra Moseboken i 20 kapitlet i vers 16 så läser vi: du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Då är vi alltså inne i de 10 budorden. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Jesus sa ju att han inte har kommit för att upphäva lagen, eller hur? Han har kommit för att fullborda. Och det är ju precis det han gör här, om ni har lagt märke till det, i bergspredikan. När han talar om att det ska mörda de 10 budorden. Han går mera på djupet. När han talade, det hade vi uppe sist, du ska inte begå äktenskapsbrott. Han upphäver inte det. Han säger inte varsågod. Utan han går ännu mera på djupet. Och nu tar han upp ytterligare ett av budorden. Där det står att du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Och så upphäver han inte detta, utan han pekar på dess egentliga betydelse för oss. I dagens text börjar Jesus med att ta upp frågan om att svära och att under ed bekräfta sanningen i det man säger. Och det finns nu kanske behov av att bara förtydliga när Jesus säger att du ska inte svära. För det finns ju 2 betydelser för ordet att svära, eller hur? Det ena är att begagna sig av kraftuttryck, att använda svordomar, att förbanna, helt enkelt att vara ful i munnen. Det är ju också svära. Och det finns många, allt för många, som går runt och inte kan säga en enda mening idag utan att de tar svordomar i sin mun. Så det är ju den ena betydelsen. Den andra, det är att avlägga en ed. Jag svär inför Gud och så vidare. Man avlägger en ed. Eller som man inom juridiken kan säga, att man beedigar någonting. Väldigt krångligt ord. Man bedyrar och försäkrar. Jag talar sanningen. Jag svär. Det är den andra betydelsen av ordet. Och jag tror av sammanhanget så blir det klart att det är den betydelsen som Jesus har i åtanke i sin undervisning. Att vi på något sätt har behov av att vi förstärker det vi säger. Att vi, det är en ed, jag lovar, jag svär. Och så tror man att man säger sanningen och hoppas att man säger sanningen. Finns enkla exempel på detta. Tänk dig födelsedagskalas och det finns en härlig tårta där på bordet och alla tar för sig och äter och till slut så är det en bit kvar och plötsligt så försvinner den sista biten och alla säger: vem tog sista biten? Och alla säger: det var inte jag, jag svär. Man vill bekräfta sanningen. Eller tänk dig skolans situation. Du har inte varit i skolan en dag av någon anledning. Och så kommer du tillbaks dagen därpå och läraren undrar: var har du varit? Och så säger man ju gärna: jag kom ju inte till skolan igår för jag var sjuk. Jag lovar. Vi ser nu till dessa situationer. Det andra, det är ju då inom domstolsväsendet. Att man behöver faktiskt, man är tvungen att under ed avlägga ett vittnesbörd. Hela syftet är ju att bekräfta: nu talar jag sanningen. Eller inom försvarsmakten, efter grundutbildningen så ska man avlägga en ed, en så kallad soldaterinran,
som en påminnelse om soldatens skyldighet och plikter under tjänstgöring, har faktiskt sina rötter i krigslagar som, eller krigsartiklar som kom upp 1545. Det visste ni väl innan. 1545. Och då var det kung Gustav Vasa som kom med dessa artiklar. Och trupperna skulle avlägga en ed som erinrade om en krigsmans förpliktelse att vara Gud och konungen trogen. En ed. Men om vi tänker efter, varför behöver vi sådana förstärkelser i vårt samhälle? Varför behöver vi avlägga en ed inför domstolen? Varför behöver vi säga, jag svär, jag säger sanningen? Svaret är mycket enkelt. För vi talar inte alltid sanningen. Därför finns det behov för sådana ed och försäkringar. Tänk vad fantastiskt det skulle vara om alla skulle tala sanningen. Alltid, under alla livets förhållanden, sanning, ingenting annat. Vi skulle inte behöva ha ed inför domstolen. Det skulle räcka med att jag säger det jag säger och det är sant. Så själva detta att man svär visar ju på att man inte alltid säger sanningen för övrigt. Och det är dit Jesus vill komma. Jesus fortsätter ju sen, om vi tittar på verserna här i detalj, och ifrågasätter hela detta svärande för att bekräfta att man talar sanningen. Han säger, du ska inte svära vid himlen, för den är Guds tronsal. Den tillhör Gud, där härskar Gud och han är alltigenom sant. Finns ju ingen lögn i Gud. I himlen finns inga osanningar. Så det är ingen bra idé att vi blandar in våra mänskliga svagheter i himlen. Och detsamma säger Jesus gäller jorden. Den är ju hans fotpall. Jag vet inte om du är medveten om det, att det vi ser runt omkring oss, det är inte moderjord. Och det är inte heller naturen som citeras så ofta. Ja, naturen har sett till att det blev så. Naturen har gjort. Vem är naturen? Guds ord säger att jorden är Guds fotpall. Han äger den. Han har ju skapat den. Det är hans. Och därför ska vi inte blanda in det som tillhör den rättfärdige guden för våra skumma affärer. Och allt för många gånger så är det lögner och halvsanningar. Och så säger man, jag svär vid. Tydligen gjorde man det då vid jorden. Så det är ju så att även om vi menar gott. Tänk hur många gånger välmenade löften har brutits. Så vi ska inte blanda in jorden heller i detta. Och så säger Jesus, han fortsätter, det gäller Jerusalem också. Vadå Jerusalem? Det är väl bara en stad byggt av sten som är väldigt hett diskuterat vem som ska ha Jerusalem. Vad säger Jesus här? Jerusalem, det är den store konungens stad, säger han. Så vem äger Jerusalem? Det är inte judarna. Förlåt, jag som Israels vän säger så. Och det är inte Vatikanen. Det kan jag säga lite lättare, för jag är ingen katolik. Och det är inte palestinierna heller. Vem äger Jerusalem? Det är Gud. Det är Gud, ingen annan, ingen mindre. Han säger Jerusalem är den store konungens stad. Och kung David, han tar ju upp den här frågan i Saltaren. Han ställer ju frågan, vem är den ärans konung? Och så kommer svaret som ett basunstöt. Det är Herren Sebaot. Han är ärans konung. Och honom tillhör Jerusalem. Så Jerusalem får vi inte heller dra in i våra alltför mänskliga försäkringar. Vad är det som står kvar? Ja, kanske min kropp. Ni vet att man kan kanske svära vid skägget av någon. Jesus klargör också detta i de här verserna. Du och jag, vi äger inte oss själva. Vadå? Det är ju jag, det är ju min kropp. Det är jag som äger den, eller hur? Det är det vi lär oss. Men Guds ord säger att du kan inte ens göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Nu ser vi ibland människor som ena dagen har rött hår och nästa dagen är det blått. Och så tredje dagen kan det vara grönt. Nu är jag ute på väldigt extrema färgskalan. Men det kan ju vara istället för grått så är det plötsligt fint, mörkt, svart igen eller sådär. Men har vi ändrat hårets färg egentligen? Nej, det är lite färg som påverkar. Det är lite kemi som påverkar. Men själva hårets färg under färgen och kemin, det är exakt samma. Den kan vi inte ändra. Så det är ett sådant banalt, kan man tycka, exempel som Jesus lyfter fram här. Så inte ens det kan vi. För allt kommer ifrån Gud. Du och jag, vi är Guds egendom. Allt liv som vi ser här på vår jord, allt liv kommer ju ifrån honom. Du och jag, vi är skapta av Gud. Det finns ett exempel i Gamla testamentet. Där talas det om krukmakaren. Och där jämförs Gud med krukmakaren. Och vi är ingenting annat än lera i hans hand. Han kan göra med oss vad han vill. En tanke som kanske skär sig med den humanistiska tanken som vi är vana vid. Att jag äger mig själv. Så när det sägs att jag äger min kropp också i samband med aborter och annat, det är inte sant. Det kommer inte från Gud i alla fall. Men vi som älskar Jesus, vi borde vara medvetna om att våra kroppar är någonting helt fantastiskt. Det är Guds tempel. I första Korintierbrevet 6, verserna 19 till och med 20 så läser vi: eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Och att ni inte tillhör er själva. Där står det igen, tydligt. Ni tillhör inte er själva. Vi är, vår kropp är ett tempel åt den helige ande. Nu kan du välja att titta på den sidan att du inte äger din kropp själv och blir ledsen och gå ut och liksom vara sur på mig. Det är en möjlighet. Eller så kan du välja att säga, det är fantastisk. Guds ord säger att jag har blivit ärad till att tillhöra Gud, att vara ett tempel åt hans helige ande. Så ni förstår att det är ingen idé att jag svär vid mitt stora skägg. Nej, Jesus han vill lyfta fram det väsentliga. När han säger, låt ditt ja vara ett ja och ditt nej ett nej. Vad säger han med detta? Jesus säger, som Jesu lärjungar ska vi vara allt igenom ärliga och uppriktiga. Det ska inte finnas lögn i våra liv. Och detta är ju en välsignelse, eller hur? Om jag vet att Laurentia, hon talar sanning till mig, då behöver jag inte tvivla på det. Och när jag säger någonting till Yvonne och hon kan lita på att det är så, visst är det skönt. Det är dit Jesus vill föra oss, in i en gemenskap där det råder sanning. Så det är inget hot eller på något sätt, utan Jesus vill föra oss in i det som är det mest fantastiska. Det gäller mod, att vi inte har högmodiga tankar över varandra, att vi inte ser ner på varandra, att vi inte hatar varandra. Det gäller äktenskapsbrott, att vi inte går runt och har åtrå åt en andres hustru, utan vi kan lita på varandra. Och det gäller det här talet om att vi är ärliga och uppriktiga. Visst är det en fantastisk tanke att det är så när vi är nära Jesus. Och det är dit han vill att vi ska komma. Och det är därför Jesus säger, allt utöver det kommer från den onde. Alltså allt utöver det som är sanning kommer från den onde. Så nu får vi tack och lov säga lite mer än ja och nej till varandra. Vi får föra härliga samtal med varandra. Vettiga samtal. Uppbyggliga samtal. Ibland kan det vara roliga samtal. Gud har humor, men det ska vara ärligt, det ska vara uppriktigt, det ska vara heligt och rent. Allt annat kommer från den onde. Det är det Jesus vill säga till oss i sitt tal här. Det vill säga, halvsanningar har ingen plats i Guds rike. Ni vet att det finns något sånt som kallas för halvsanning, fast det är ju också en lögn. Men det kallas för halvsanning. Eller det som kallas för vita lögner. Om det tjänar något gott, då är det väl helt okej. Vi har exempel i Bibeln där till och med Guds män har ljugit. Jakob, Abraham, Isak, de ljög. Men var det positivt? Var det bra? Om vi tittar noga på de här olika berättelserna så förstår vi att det hade med sig stora problem, svårigheter. Och det hade kunnat gå väldigt, väldigt illa om inte Gud hade varit där i sin nåd, i hans nåd. Och räddat och hjälpt. Så inga halvsanningar. Inga så kallade vita lögner eller nödlögner. En nödlögn, det är ju också en sån grej. Jag vet inte, säger man så på svenska? Jag översatte bara friskt från tyska nu här. En nödlögn. Jag känner att jag måste ljuga för att rädda min ära. Och så vidare. Nej. Allt detta är ju utöver ja eller nej. Allt detta är utöver sanningen och är från den onde. Efesierbrevet 4, vers 25 säger, låt oss därför lägga bort lögnen och tala sanningen med varandra. Vi är ju varandras lemmar. Nu hoppas jag att detta också kopplas med kärlek. Ni vet, sanningen kan vara väldigt grym. Om du inte tycker om min kavaj, då är det ju en sak att komma fram till mig och säga efteråt att du förra söndagen tyckte jag du hade en ännu vackrare kavaj. Då förstår jag ju. Men du kan ju också komma fram till mig och säga sanningen, du, din kavaj den är så ful att du skulle inte ens kunna sälja den på loppis. Då har du kanske sagt sanningen, men utan kärlek. Så vi ska tala sanning med varandra, men i kärlek förstås. Jag ställer frågan en gång till. Är det något gott som kommer ut ur lögnen? Aldrig. Tänk på hur många miljarder vårt samhälle skulle kunna spara om alla skulle tala sanning. Om ingen skulle gå till socialen och säga att jag har inte pengar på grund av, och så ljuger man. Och så behöver de kanske skicka någon som kollar upp om det är sant. Så måste betalas. Hans lön måste ju också betalas, eller hennes. Alla som bara sitter för att kontrollera om det stämmer det folk säger när det gäller sjukskrivningar och så vidare. Tänk om alla skulle säga sanning. Vi kunde spara miljarder i vårt samhälle. Så vi förstår och vi anar vilken välsignelse det är det Jesus erbjuder här. Hur många äktenskap skulle inte kunna räddas om båda parter skulle säga sanningen? Det är klart, några skulle bli lidandes. Vet ni vilka det är? Om alla skulle tala sanningen. Vad sa du? Satan, han, ja, absolut. Jag tänkte inte så djupt nu. Mera mänskliga. Advokaterna. Och detektiver. Jag fortsätter här i min predikan. Men ni förstår, det är en fantastisk tanke. Så Jesus, han talar ju till vem när han sitter och undervisar bergspredikan? Vilka är det som lyssnar? Det är ju hans lärjungar. Kommer ni ihåg vad han gjorde i början av bergspredikan? Eller har ni glömt? Han gick upp på ett berg. Och han satte sig ner. Och lärjungarna samlades runt omkring honom. Och det här är fortfarande en del av hans undervisning. Så han talar ju till oss, till sina lärjungar. Är du en Jesu lärjunge? För då gäller ordet från Efesierbrevet 4:24. Ni har iklätt er den nya människan. Som är skapat till likhet med Gud. Jag säger en gång till. Ni har iklätt er den nya människan. Som är skapat till likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helighet. Så när vi följer Jesus, då ser vi ju att han är sanningen. Mose, vill du komma upp hit? Det här är helt oförberett. Han vet ingenting. Nu ska jag bara visa på en sak. Jag lämnar mikrofonen. Stackars Moses. Det vi gjorde var ju mycket enkelt. Han gick framför mig. och jag var hans efterföljare. Och det jag gjorde, det var ju, såg ju på Moses hela tiden bakifrån. Och samma sak är ju när vi är Jesu lärjungar, när vi följer honom, då ser vi honom framför oss i vardagen. Då är frågan hela tiden, vad skulle Jesus ha gjort i just denna situation? Vad skulle han ha sagt? Hur skulle han ha reagerat? Vi är Jesu lärjungar, vi följer honom. Och han är sanningen, vägen och livet. Halleluja. Och till sist. Vi väntar ju på Jesu tillkommelse. Jag väntar i alla fall på den. Och det är inget hot. Det är en tröst. För Guds ord säger, när ni ser att detta allt detta börjar, alltså tidens tecken, och ni vet att tiden är nära, så ska ni lyfta era huvuden. Och vet att er förlossare är nära. Så vi väntar ju på hans tillkommelse. Och därför ska vi låta oss fyllas av Jesus. Vi ska vara så nära som möjligt honom den dagen han kommer. Och vår Herre, han kommer göra slut på eländet som finns på vår jord. Lyssna här på Uppenbarelseboken, 19 kapitlet, vers 11. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst, och han som satt på den heter trofast och sann. Det finns olika översättningar där. Det är folkbibeln. Trofast och sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Så han heter sann. Kungen som vi väntar på. Låt oss i väntan på honom som heter sann leva i sanningen. För sanningen, kära vänner, ska göra oss fria. Vi behöver Guds hjälp till att kunna leva på det sättet. Hela Jesu undervisning här uppe på berget, det är en stark påminnelse hela vägen att vi klarar oss inte på egen hand. Det här har jag inte i min kraft. Det här finns inte i mitt kött. Att tänka rent, att tala sanning, att aldrig bli vred på någon. Jag behöver den helige ande. Jag behöver bli fylld av den helige ande för att jag ska kunna leva på det sättet som Jesus lägger fram inför oss. Det är dit Jesus egentligen vill komma. Han sänker inte ribban. Det är det vi gör många gånger. Vi klarar inte det här, ja, då höjer vi ribban, då är vi alla nöjda. Nej, Jesus han gör, vad sa jag, höjer ribban? Jag menar sänker ribban. Och så är vi alla nöjda. Nej, Jesus han höjer ribban. Han höjer ribban. Men sen kommer han ju också med hjälpen. Han lovar ju till oss den helige ande. Och vi som tror på Jesus har fått den helige ande. Och vi ska bli fyllda av den helige ande dagligen. När jag konfronteras med det här budskapet, då blir det till en bön inom mig. Jag säger, Jesus, jag behöver din hjälp. Jesus, jag behöver mer av dig. Sänd din helige ande på nytt. Fyll mig på nytt. Så att jag kan leva i den här välsignelsen som du har tänkt dig för mig. Och för hela din församling. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för dessa fridens tankar som du har för oss var och en personligen. Men också för din församling här i Landskrona och världsvid, Herre. Tankar av välsignelse. Du vill att vi ska ha det på bästa tänkbara sätt. Vilken kärlek som ligger bakom. Vi bara tackar och prisar dig för dig, Fader. När andra anklagar dig, säger att du är hård och svårt, så vill vi säga tack, Fader, för din kärlek och omtanke. Tack, Fader, att du visar vägen till det rikaste, mest välsignade livet som vi kan tänka oss. Låt oss förstå detta. Vi ber dig, Fader, att du ger oss din helige Ande så vi förstår och begriper vilka tankar du har över oss. Du vill oss väl. Du vill att vi får ut det mesta av det här livet. Kanske inte ekonomiskt. Kanske inte alltid med tanke på det yttre. Det kan till och med leda in i förföljelse och fängelse och svårigheter. Men du vill ge oss det bästa tänkbara livet. Det som kan finnas inombords. Glädjen, friden, lyckan. Herre, vi bara tackar och prisar dig för det. Upphöjer dig. Och så ber vi dig också, Jesus, att du fyller oss på nytt med din helige Ande. Så vi kan leva i detta. Så att detta kan bli mer och mer en verklighet i våra liv. Hjälp oss att leva i sanningen. Under alla livets förhållanden. Tack, Jesus. Amen. Amen.